Det här är P1, Sveriges Radio.
Siffertrixande och rävspel när regeringar presenterar statsbudget. Men har medier ett eget ansvar för soppan?
Ni vill rapportera om den där lilla häftiga nyheten, sen den lilla häftiga nyheten, och då anpassar vi oss till det.
Omstritt EU-förslag nu i skarpt läge. Är chat control ett hot mot källskyddet?
Det handlar om massövervakning och det är precis lika otäckt som det låter.
Och så om Arbetarbladet i Gävle som nu flyttar hem till läsarna i Sandviken.
Vi tar liksom titel för titel och ser vad vi är bäst för dem.
Du lyssnar på veckans Medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hej och välkommen till Medierna. Vi ska börja med veckans stora nyhetshändelse, statsbudgeten.
Välkommen till Forum och den här dagen som kommer handla om budgeten. Om bara några minuter så presenterar regeringen sin budget. Och här ser ni bilder från tidigare idag när man avtäckte budgetluntan.
Budgetjournalistiken har förändrats radikalt under 2000-talet. Sen Fredrik Reinfeldt och Anders Borg styrde skutan är själva budgetsläppet nämligen så gott som tomt på nyheter om stora reformer. De nyheterna alltså portioneras istället ut några veckor innan budgetsläppet. Det här för att få maximal publicitet för varje enskild reform. Men också för att slippa svåra frågor om hur finansieringen ska gå till, vad som ska bort när något annat kommer och vilka konsekvenser besluten kan få. För när de här lite svårare frågorna kommer under pressträffarna, då brukar svaret från statsråden ofta vara: det återkommer vi till när budgeten släpps som helhet. Oavsett färg på regering har det här blivit standard. Och landets politiska reportrar är inte särskilt glada i utvecklingen.
Finns det några nyheter?
Jag räknar inte egentligen med detta, därför att regeringen har släppt omkring 60 budgetnyheter en och en för att få så mycket publicitet som möjligt.
Ja, så jag tycker ju att det har stora nackdelar, att det finns många problem med det.
Fredrik Furtenbach är inrikespolitisk kommentator på Ekot. Han har ju varit med ett tag och lärt sig politikernas knep.
Dels så handlar det om att man ser ju inte helheten. Säg att regeringen kanske presenterar någon satsning på miljö- och klimatområdet, men de berättar inte hur kommer hela anslaget ser ut då, alltså totaliteten för miljö och klimat. Kommer det bli mer eller mindre pengar där? Det berättar man inte samtidigt.
Och när journalisterna inte har tillgång till helheten är det lättare att finta bort dem i politikernas jakt på bättre rubriker. Till exempel.
Ofta blandas gammalt och nytt, sånt man redan har presenterat eller gjort tidigare, kan blandas med nyheter. Dessutom så gör regeringen ofta så att man säger inte att någonting kostar 1 miljard, utan man säger att det kostar 3 miljarder på 3 år.
Ja, den här sista är ett klassiskt knep i skolboken. Säg att det för en reform ligger 10 miljoner i budgeten för 2024. Då tar politikerna gärna med 20 miljoner man planerat för 2025 och 25 miljoner för 2026. På så sätt hoppas de att rubriken blir 55 miljoners satsningen istället för de 10 som egentligen är den enda siffra som är skarp och betyder något.
Så att det finns mycket som regeringen gör för att det ska se bra ut och som är svårt för journalister, särskilt när det är bråttom.
Hur ofta ser du att sådana där tricks från politikerna hamnar i artiklar och publiceras sen som satsningar som kanske inte är en satsning egentligen?
Ja, det ser jag jätteofta.
Finansministern säger ju att man är tvingad att göra en återhållsam budget på grund av inflationsläget. Men så är det ju inte heller.
Riksdagens presscenter i onsdags. Det är förmiddag. Budgeten i sin helhet har varit offentlig sedan 8 i morse. Nu håller oppositionspartierna pressträffar om hur dålig den är. Och även här kommer kritik om siffertrixande. Något oppositionen, enligt dem själva då såklart, aldrig skulle syssla med.
Gång på gång har regeringen presenterat förslag på en pressträff eller en artikel på ett sätt som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. och detaljerna i förslagen har många gånger inte offentliggörs förrän flera timmar senare.
På plats här är Ann Tiberg, politisk kommentator på TV4. Hon är stressad. Trots att morgonen är slut så ska hon snart vara med i Nyhetsmorgon som pumpar på. Hon bläddrar i den enorma luntan.
Vad letar du efter nu?
Nu letar jag efter miljöbudgeten för att kolla. Där finns nämligen en konsekvensbeskrivning vad den här budgeten leder fram till i form av ökade utsläpp. Det är ju intressant, det är ju fakta. Så.
Det roliga med den här dagen, säger hon, är att nu är äntligen saker svart på vitt.
Den här dagen är facit. Allt innan den här dagen är spin, men nu har vi facit. Så att nu gäller det att liksom faktiskt skilja på, det här är riktiga siffror. Det här är inte upplåsta siffror eller felaktiga siffror. Däremot är det rätt mycket finstil, så det kräver att man läser noga.
Du ska vara med live här om en kvart, så jag släpper det lite nu, men så hörs vi sen.
Tack. Vi har kontakt, Martin.
Och nu är Ann Tiberg med. Jag och Ann, vilka nyheter har du hittat där?
Ja, det som nyss har kommit är kritik vad det gäller klimatpolitiken. Regeringen slår ju själv fast i klimatbudgeten att den här politiken kommer att leda till ökade utsläpp och att man inte kommer att kunna nå de flesta av de klimatmål som Sverige har slagit fast.
Det som Ann Tiberg tar upp i TV4 här, konsekvensbeskrivningen av klimatbudgeten. Det må låta torrt, men är ett bra exempel på hur rapporteringen blir lidande av att regeringar numera inte presenterar budgeten i sin helhet vid ett tillfälle. Tjänstemän på departementen har noga räknat på hur nya reformer slår mot olika inkomstgrupper eller förhåller sig till mål som satts upp av riksdagen. De här uppgifterna ska alltid finnas med i budgeten för att visa på just politikens konsekvenser. Men de här uppgifterna, de brukar såklart lysa med sin frånvaro när politikerna numera presenterar sina utspel på förhand.
Jag tycker att...
Ann Tiberg igen.
Vår uppgift är att rapportera korrekt. Jag kan tycka att har man pressträffar i det statligt finansierade regeringskansliet och presenterar nyheter, så tycker jag att man också borde känna ett krav på sig att det som presenteras där ska vara så transparent som möjligt. För det är ju egentligen det som är problemet, att man har en pressträff och berättar om någonting, men man lämnar inte alla siffror och inte alla fakta, så det går inte att verifiera, det går inte att försäkra sig om att det här är korrekt. Jag har fått 3 eller 4 olika siffror på hur stor den här satsningen på rättsväsendet är nästa år till exempel, och ingen av dem fanns med på pressträffen om satsningen på rättsväsendet. Jag tycker inte att det är transparent och jag tycker inte det är något bra.
Är vi redo? Allihopa. Välkomna allihopa till det enda gröna liberala alternativet.
I riksdagens presscenter har det blivit dags för Centerpartiets pressträff. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson, men faktiskt också gammal journalist. När jag frågar honom hur han ser på budgetjournalistiken, då ger han en känga till hur medier faktiskt är med och skapar situationen vi har idag.
Det här med att när man presenterar budget idag så finns det inga nyheter kvar, för man har portionerat ut alla nyheter. Det där håller väl ni på i Centerpartiet med också? Är det liksom till medborgarnas gagn?
Nej, men vi vill ju ha egentligen att man ska rapportera om vårt alternativ som en helhet. Som ett liksom grönt, liberalt, skola, liksom, miljö, landsbygd, tillväxt. Vi vill liksom ha det egentligen. Men sanningen är att ni vill inte rapportera. Ni vill rapportera om den där lilla häftiga nyheten, sen den lilla häftiga nyheten, och då anpassar vi oss till det. Jag tror att det är faktiskt lite on demand med de här ständiga flödena, digitala flödena, som vi har gått över till det här. Och det passar ju de som vill föra en populistisk politik väldigt bra. Det är liksom det ena popcornet efter det andra som får folk att säga, ja men så känner jag. Liksom det blir ingen helhet av saker och ting.
Men är det alltså mediernas ansvar att sluta rapportera då? Eller kan ni politiker gå ihop och liksom bestämma sig för att så här ska en ordnad budgetprocess och utspel gå till?
Det kan man aldrig göra. Men politiker ska tävla mot varandra, så vi kan inte hålla på och samordna oss. Utan däremot har vi ett bra budgetramverk. och vi har en rapportering som gör att man till slut ändå kan få de riktiga siffrorna. Det måste vi hålla fast vid. Annars så rämnar allt. Så det har du rätt i, det måste vi hålla fast i.
Journalistikens DNA är ju att leverera nyheter. Budgeten fyllde sändningar och tidningar i onsdags. Men snabbt nu står andra frågor på agendan. Och budgetens alla detaljer och konsekvensanalyser blir snabbt gamla och tråkiga. Men enligt Fredrik Furtenbach finns några lärdomar att dra efter att ännu en budgetdans mellan politiker och journalister nu avslutats.
Ja, alltså man måste vänta lite grann så att man klarar att ge rätt siffror. Det går att få det, men om man ska peta ut någonting i direktsändning eller extremt fort så blir det väldigt, väldigt lätt fel. Det är bättre att vänta en stund och se till att det blir rätt. För att ofta är det ju inte så jättebreaking news heller om man ska vara ärlig.
Bra.
Vad tycker du om tempot på den här promenaden?
Den är långsam man brukar ha. De som känner mig vet att jag brukar gå ganska raskt. Men det är svårt att prata med alla er samtidigt och gå snabbare än så här.
Sist här, finansminister Elisabeth Svantesson under den traditionsenliga budgetpromenaden som togs i onsdags. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
P3s nya stora humorsatsning Fas 3 som lanserades med buller och bång i förra veckan blev minst sagt kortlivad. För efter bara ett avsnitt har 2 av 3 programledare hoppat av. Det som en protest mot hur Sveriges Radio hanterat valet av den tredje programledaren och den kritikstorm som rasat mot redaktionen i sociala medier. P3 har via sitt Instagram-konto meddelat att podden pausas. Aftonbladet fälls av mediernas etiknämnd efter att ha pekat ut en SD-politiker som aktiv nazist. I en ledartext i tidningen refererade skribenten till Expressens och Expos granskning av en SD-politiker i Nynäshamn som tidigare varit i den nazistiska miljön. Men Aftonbladet skrev alltså att hon är aktiv nu, och det finns det inga belägg för, enligt medieombudsmannen Kaspar Opitz. Därför klandras tidningen. Den 92-årige mediemogulen Rupert Murdoch meddelade i veckan att han lämnar rollen som ordförande för Fox och News Corp. Mediekoncernen äger bland annat Fox News, The Times och Wall Street Journal. 1952 tog Murdoch över tidningen The News från sin farfar, och sedan dess har han byggt sitt medieimperium. För alla som har följt tv-serien Succession, som löst baserar sig på familjens historia, så blir det alltså Kendall, eller i verkligheten Lachlan Murdoch, som tar över medieimperiet från sin far och blir ny ordförande.
Att processer i EU är långsamma och tidskrävande är en vida känd truism. Men snart kan det omstridda lagförslaget om att tvinga internetleverantörer och techbolag att skanna privata chattar i jakt på barnpornografi gå från förslag till lag. Det här förslaget har av kritikerna blivit känt som Chat Control 2.0. Men handlar den här lagen om massövervakning och utgör den ett hot mot yttrandefriheten? Eller är det den enda vägen för att få stopp på sexualbrott mot barn? Reporter här är Martina Pierrot.
Alltså jag tror att alla är överens om för det första att det behövs åtgärder mot barnpornografi och olika försök att begå övergrepp mot barn. Det är ingen tvekan om det.
Daniel Westman är jurist, specialiserad på IT och medierätt. Han har tittat närmare på lagförslaget.
Men sen är det ju då frågan om man går för långt när det gäller de här kraven och söka igenom allt typ av material i tjänsten. Man vet ju inte vem som på förhand kommer att skicka den här typen av material, utan själva poängen är att upptäcka det när man inte har någon misstänkt person. Att det blir ju en typ av heltäckande övervakning som är lite unik. En annan risk är att man kan folk kan bli misstänkliggjorda därför den här tekniken är inte perfekt på något sätt, och folk kan bli misstänkta eller utredas för saker som inte alls har någonting med barnpornografi eller liknande att göra.
Lagförslaget för att bekämpa barnsexbrott innefattar flera delar, men det som fått mest uppmärksamhet under öknamnet Chat Control går ut på att tvinga alla digitala kommunikationstjänster att skanna och rapportera in misstänkt grooming och barnpornografi. Det handlar bland annat om appar som Instagram, TikTok och Messenger och molnlösningar som Google Drive och mailingkorgar. Men även krypterade tjänster som WhatsApp och Signal.
Man kan säga att utgångspunkten är ju att leverantörer inte får titta i innehållet och de får inte lagra information om innehåll och så vidare. Det är den rättsliga utgångspunkten.
Det finns i dagsläget en frivillig granskning av innehåll av sociala medier och chattar. Men lagförslaget handlar alltså om att göra det här obligatoriskt för alla.
Och det är ju en viss skillnad att en aktör frivilligt gör någonting och att staten ålägger aktörer att göra det med tvång så att säga.
Enligt förslaget så ska man bara kunna skanna efter just barnpornografi. Men kritiker till lagförslaget menar att den typen av AI-teknik som skulle krävas för det inte finns idag. Det innebär att det i praktiken inte kommer finnas några krypterade appar på en öppen marknad i EU om lagen går igenom.
Det handlar om massövervakning och det är precis lika otäckt som det låter.
Ann Lagerkrans är i det här sammanhanget ordförande för Svenska Publicisters intresseorganisation Utgivarna, tillhör skaran som ser en stor fara i det här lagförslaget. Inte minst för journalisters möjligheter att kunna garantera det grundlagsskyddade källskyddet.
Det finns ju uppenbara risker att människor drar sig för att höra av sig till journalister, att våga vara källor så att viktiga avslöjanden kan göras. Och det här är allvarligt för det riskerar att försämra granskningen av makten. Och får vi en känsla av att någon annan lyssnar så leder det till självcensur.
Kommer man kunna kommunicera krypterat fortsatt?
Ja, men krypteringen kommer ju inte betyda någonting utan det kommer alltid finnas en risk att någon annan lyssnar. Och det här är ju någonting som vi journalister använder oss av mycket. Men för att skapa ett tryggt informationssamhälle då måste vi kunna veta vem som tar del av vad och hur vi kommunicerar säkert.
Utgivarna är långt ifrån ensamma om att vara kritiska till lagförslaget. Även EUs olika rättsliga rådgivarinstanser, EUs dataskyddsmyndighet, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna varnar för att lagen skulle kunna inskränka mänskliga rättigheter, yttrandefriheten och hota källskyddet.
Det är ju ett ingrepp i sig att någon går in och tittar på privat kommunikation.
Tillbaka till Daniel Westman, IT- och medierättsjurist.
Det finns liksom inget undantag för journalister eller något liknande. Så att det blir ju så att material kan ju skannas och därmed så att säga, myndigheter bereda sig tillgång till material som man inte har rätt att bereda sig tillgång till. Det blir ju definitivt så att journalister och en hel del andra yrkesgrupper måste tänka över hur de arbetar och kanske ha andra vägar som är lite krångligare och så.
Den som tagit fram det här lagförslaget är den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson.
Ja, jag hör dig väldigt dåligt.
Ja. Kan jag ringa dig på Signal eller WhatsApp istället?
Ja, men det kan du göra.
En liten brasklapp. Det är inte de bästa förutsättningarna för den här intervjun. Enda tillfället som ges är när jag står själv i en park med en leksugen tvååring och Ylva Johansson får en kort paus mellan möten i New York.
Hallå?
Men vad innebär då lagförslaget i praktiken?
Att tvinga bolagen att göra riskbedömningar, att vidta åtgärder för att deras tjänster inte ska användas för det här fruktansvärda brottet och ytterst gör det möjligt efter domstolsbeslut att tillåta också scanning av kommunikation för att hitta de här övergreppen.
Den domstolsprövning som Ylva Johansson nämner är dock i lagförslaget väldigt generell. Det kommer inte krävas brottsmisstanke mot en enskild person.
Nej, det kommer ske skanning när risken för att en viss tjänst används i stor utsträckning för att sprida det här kriminella brotten. Då kan en domstol besluta att det är tillåtet och nödvändigt att skanna.
men enligt ett yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen så finns idag inte den teknik som förslaget kräver. Hur ska det lösas?
Det menar jag att det finns. Men mitt lagförslag är teknikneutralt. Och det betyder att vi sätter upp standarder för vad tekniken måste klara. Och vilka höga krav på integritet tekniken måste klara.
Men vad tänker du om att det här förslaget av motståndarna kritiseras för att vara massövervakning? Är det en felaktig bild, tycker du?
Ja, det är en helt felaktig bild. Det handlar inte om att någon övervakar det överhuvudtaget. Och det är klart att när man är lite av pionjär, som jag är i det här fallet, så får man räkna med att man också blir ifrågasatt.
Datum för när ministerrådet och parlamentet i EU ska fatta beslut är inte bestämt. Men under veckan har flera demonstrationer hållits på Mynttorget utanför Sveriges riksdag.
Det kommer ju kunna gå att kommunicera krypterat via redaktioners egna upprättade krypteringssystem. Är inte det ändå ett bättre sätt och säkrare sätt än att använda sig av appar och tjänster som finns på en marknad som WhatsApp och Signal?
Ann Lagerkrans igen.
Ja, men det här handlar ju om att människor också ska känna sig trygga med att höra av sig till oss.
Det är ju ett lagförslag som har kommit upp för att skydda barn från att bli groomade på nätet. Kan man liksom se det som att nyttan överväger baksidorna?
EU-kommissionen menar just det, att det här är värt priset, att rätten till privatliv får stå tillbaka. Men det här är fel, för det goda syftet döljer risker. För lösningen på att jaga pedofiler kan inte vara att övervaka alla. Man måste klara både och. Både att värna våra barn och rätten till ett fritt samhälle.
Sist här, Ann Lagerkrans, ordförande för Utgivarna. I veckan stod det klart att den anrika Gävletidningen Arbetarbladet flyttar redaktionen till grannorten Sandviken. Anledningen till det här är det nya mediestödet. Arbetarbladet har länge varit den så kallade andra tidningen i Gävle. Och länge var det här helt avgörande då det var en räkmacka för att få del av det statliga pressstödet. Men när den här konstruktionen nu försvinner, då försvinner också incitamentet att stanna på en annan ort än där tidningen faktiskt är som störst. Tidningssituationen i Gävle, den återfinns på flera platser i Sverige. Så frågan är om Arbetarbladets flytt är början på en ny trend.
Ja, det är den stora frågan som alla i mediebranschen just nu går och funderar över. Och det man kan se är ju ändå att de som har gynnats väldigt mycket av det nuvarande systemet som försvinner vid årsskiftet, de kommer ju att troligtvis att förlora på det nya systemet.
Där är Anders Malmsten, journalist och författare till boken Press Stopp, som kom förra året om den svenska tidningsmarknaden.
Just, och vilka syftar du på då?
Framförallt är det de ytterst få andra tidningar som finns kvar i Sverige. Alltså tidningar som ges ut på samma ort som en större tidning och som är då minst på den marknaden.
Ja, i veckan kom beskedet att Bonnier-ägda Arbetarbladet flyttar från Gävle till Sandviken. Och just den här flytten förutspådde Anders Malmsten i en krönika i Dagens Media för 2 veckor sedan.
Tidningen ligger i Gävle, har gjort det i sig i över 100 år. Men den är inte störst i Gävle och däremot så är den störst i Sandviken. Och orsaken till att de aldrig har flyttat till Sandviken, det är ju att de skulle förlora det nuvarande mediestödet om de hade flyttat dit. Nu finns det ju inget skäl för att de måste stanna kvar i Gävle. Och det här tror jag är en klok förändring. Det är verkligen en förändring som skulle mediestödsförändringen innebära den här typen av saker. Då är det ju jättebra.
I det gamla systemet har tidningar bara fått del av det så kallade driftstödet om de har mindre än 30% av hushållstäckningen på orten. Det har alltså funnits en ekonomisk poäng med att ge sig ut på en annan ort än där man är som störst. I sitt arbete med boken Pressstopp så kartlade Anders Malmsten Sveriges största tidningar på respektive marknad. Och han hittade då 3 titlar som stack ut.
Det mest extrema exemplet är Skånska Dagbladet som har 1% hushållstäckning i Malmö där de ges ut, men är faktiskt störst i Eslöv, Hörby och Hör kommuner.
Numera Bonnier-ägda Skånska Dagbladet är också högt upp på listan över de tidningar som fått mest stöd av alla genom åren i Sverige. Anders Malmsten skriver i sin krönika att de här tidningarna möjligen har en chans att överleva det stora mediestödsskiftet om de flyttar till de orter där de faktiskt är störst. Ett värre öde siar han däremot för de små andra tidningar som inte är större på någon annan ort.
En gång i tiden var det verkligen huvudkonkurrenter som slogs på de här marknaderna. Men idag, de andra tidningar som finns i Sverige är alla utom Svenska Dagbladet uppköpta av sin större konkurrent på orten. Så att de finns kvar är ju bara liksom beroende av att det har funnits pengar att hämta från mediestödet. När det nu görs om så tror jag många av de här kommer att, om inte läggas ner så kommer de förändras mycket, antingen flytta eller så kanske de blir, använda en modell som finns på Gotland där man har olika ledarsidor, men i övrigt är samma tidning egentligen. Och det skulle man kunna tänka sig på några orter också, att du får någon sån, den typen av utveckling. Men du kommer inte ha liksom en stad med två olika tidningar, två olika redaktioner som båda två skriver liksom nyhetsbevakning inom samma område i samma stad. Så det kommer nog att försvinna.
Hej!
Hej, nu ser du inte mig kanske. Vi ska se här.
Nej, inte alls.
Där har vi med.
På Bonnier News Local som äger både Arbetarbladet som är på väg att flytta till Sandviken och Skånska Dagbladet som alltså ligger i Malmö men har sina läsare i Hörby är Mikael Nestius, affärsområdeschef.
Yes.
Han säger att de nu överväger olika förändringar även för Skånska Dagbladet.
Men det är klart att vi kikar där. Hur ska vi göra där och hur kan vi bli ännu starkare i Mellanskåne som ju ska vara och redan är så att säga Skånskans fokus?
Bonnier News Local äger också dubbla tidningar på ett par andra orter. Mikael Nestius nämner bland annat Dala-Demokraten och Länstidningen Östersund som båda är andra tidningen i respektive utgivningsområde.
Att så att säga fortsätta driva parallella nyhetsorganisationer på samma plats, det tror jag inte att vi kommer se. Utan vi behöver ju titta på hur, liksom, vad blir strategin för Dala-Demokraten i Dalarna och för Länstidningen. Och det är klart att det kommer leda till förändringar. Riktigt hur de ser ut, det får vi se. Vi tar liksom titel för titel och ser vad vi är bäst för dem.
Alla lokaltidningskoncerner vi pratar med säger att det fortfarande är för tidigt att dra slutsatser. Exakt hur reglerna för det nya mediestödet kommer att se ut är fortfarande för oklart. Men på NTM, som äger Norrländska Socialdemokraten, det tredje exemplet som Malmsten hittat på tidningar som är störst på en annan ort än där de ges ut, finns det inga planer på att flytta.
Nej, så är det ingen anledning till att göra det.
Lina Hedenström är vd för NTM.
Okej, varför inte då?
Ja, men vi har våra titlar, vi har trogen läsarkrets, vi bevakar de lokala ställen som vi är på. Så att det finns, jag ser ingen stark anledning till att flytta.
Tillbaka till Anders Malmsten.
I bästa fall så skulle vi få ett mediestöd nu som innebär att du faktiskt också kan gynna nyetablering av tidningar. För att det som har hänt de senaste 10 åren egentligen, det är ju att dagstidningarna har liksom blivit av med annonsintäkterna och istället börjat ta mer betalt av läsarna. Fördelen med den affärsmodellen är att då har du inte alls den här effekten av att den största på en ort vinner. Så paradoxalt nog skulle man kunna säga att nu när vi inte längre har så mycket annonsintäkter i dagspressen så skulle det kunna uppstå fler tidningar igen som det var på 40- och 50-talet då de inte heller hade så mycket annonsintäkter.
Han tror i alla fall att det nya mediestödet faktiskt kommer leda till mer lokal bevakning.
Man säger att ungefär 850 prenumeranter ger en journalist. Det finns en massa orter där det inte kommer gå att räkna hem att ha journalister rent kommersiellt. Alltså har du en kommun på 5000 invånare så kommer du aldrig råd att ha en journalist där. Och det är klart, stoppar du in stöd som just hjälper den typen av orter, och det finns ju i det nu, nya mediestödet, då borde det kunna innebära att du kanske inte får helt nya tidningar, men du kanske får nya redaktioner inom befintliga tidningar som nu då plötsligt får råd att även bevaka de här mindre kommunerna. Och det är ju verkligen viktigt.
Och med det sagt avslutar vi veckans medierna. Det här reportaget gjordes av Erik Petersson som också är mediernas producent. Ljudet idag skötte Viktor Persson och jag heter Johan Cedersjö. Vi är tillbaka igen om en vecka. Nu önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten, Media AB för Sveriges Radio.